Yeah. Please lower me a bit. Tack. Ja, roligt att vara här. Jag har på något sätt varit igång sedan 5 i morse och känner mig lite på något sätt. Jag vet inte om jag är på nytt född eller tvärtom. Men lite segt började det vara. Men vi har haft, när jag var nere i Ekenäs, Raseborg, hade med mig min kära vän Benjamin och vi hade några fina möten tillsammans. Så jag har på något sätt lärt mig något nytt om Gud denna helgen. Jag berättar vad det är nästa helg. Det kom en man till mig på fredagkväll när vi haft möte. Så ville han att jag skulle be för honom. Och jag tycker om att be för folk ibland, förutom när jag predikar. Jag tycker inte om att be för folk för jag är så trött. Och av någon anledning ville alla att jag skulle be för dem på fredagkväll, som var en lång kö. Men då kom en man och så sa någonting till mig, en långradig ramsa på finska. Och jag var lite seg efter predikan, så jag förstod inte vad han ville att jag skulle be för. Men jag tänkte att Jesus vet, eller inte vet ens vad jag tänkte. Jag bad för honom i alla fall i Jesu namn. Jag frågade, okej, om jag ber för svenska så syns. Ja, men det fick jag göra. Och så bad jag för honom, och så tänkte inte han desto mer på det. Sen följande kväll kom han på nytt fram. Han såg glad ut. Och så skulle han berätta någonting. Jag förstod inte heller vad han sa. Jag var lika trött. Jag predikade också den kvällen, så jag förstod inte egentligen vad han sa. Men han sa någonting 20 år och var glad och hoppade omkring där. Och sen senare på kvällen så kommer pastor Fredrik Martin till mig och säger, ja, du hörde kanske det, att du har bad för den mannen som varit sjuk i 20 år och Herren hade hela honom. Så jag, ja, det hörde jag kanske inte när, men jag tänker på något sätt att det handlar om Gud och inte om oss. Och det som är så fascinerande med att vara i Guds församling, att vi är bara verktyg, normala människor som Herren i sin stora nåd och barmhärtighet kan använda. Och det hoppas jag verkligen att han ska göra idag. Annars ska jag kanske första gången jag predikar i sömnen. Men det tror jag ska försöka hålla mig den här igång och vara koncentrerad. Jag måste be om ursäkt också till alla mina bedjande vänner som vi träffar på tisdag. För jag sa att de ska predika om bön utgång från Johannes 4 om att be i ande och i sanning. Och det hade jag planerat fram till 2 på eftermiddagen när jag kom hem från resan och la mig på soffan och ropade ut lite inför Herren. Och så upplevde jag att Gud sa till mig, du ska predika om någonting helt annat. Och då sa jag till Gud, kan du inte säga det åtminstone en dag tidigare? Så då satt jag mig ner, sökte Gud och så skrev jag ner en helt ny predikan som jag upplevde att Herren vill. Jag är väldigt inspirerad faktiskt över den. Så här texten idag från Guds ord från 2 Korintherbrev 5, vers 11 framåt. Vi läser i Jesu namn. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren, och därför försöker vi vinna människor. För Gud är uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Vi vill inte rekommendera oss själva igen inför er, bara ge er tillfälle att vara stolta över oss. Då har ni något att svara dem som skryter med det yttre och inte med det som finns i hjärtat. Har vi varit från våra sinnen så var det för Gud. Är vi sansade och samlade så är det för er. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla, därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt er försonas med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. En rejäl dos med teologi här. Och jag skulle egentligen vilja tala lite om på nytt födelsen idag. För när jag bläddrar igenom eller bad egentligen, måste jag erkänna att jag bara bad inför Gud, så på något sätt visar Gud den här texten. Och sen när jag började läsa texten, så var det som att Gud själv plockade ut några små sanningar som jag tror att han i alla fall åt mig ville lära mig någonting. Och då kan ni ju få det på köpet. Och jag har då, ska vi se, 7 enkla punkter, de är allt enkla som ni vet med mig. Och för det första, om ni går rakt på sak. Vad händer när Gud föder oss på nytt? För det första, du och jag, vi blir missionala. Vad betyder då det? Det är konstigt kristet religiöst ord. Det betyder att vi gör Guds ärende. Vi går Guds ärenden, kan vi säga. Jag säger så här, blicken byts ut från det världsliga till det gudomliga. Från en världslig karriär till att bli Guds egna sändebud och tjänare. Det att vi blir missionala. Paulus välkända ord till de äldste Efesus, det står i Apostlärningarna kapitel 20. Så han på något sätt fått för sig att han ska gå till Jerusalem och där väntade bojor och elände. Och jag tycker att hans ord till de äldste, som han sammanfattar väldigt vackert, de klingar högt och lever hos oss än idag. Då han säger att han anser att sitt liv i sig själv inte längre har något värde. Utan han vill enbart utföra den kallelsen han har fått från Gud, nämligen att predika Guds nåderika evangelium. Paulus, vi måste förstå kontexten, Paulus. Innan Paulus blev på nytt född kristen, så står det om honom att han var den främste av den religiösa eliten. Han gjorde en karriär som, det står att han var mer nitisk i sin övertygelse och tro än sina medvandrare. Han ville bli bäst, han ville bli främst. Och man såg också i sättet han förföljde församlingen att han verkligen tog den här tron som de hade på djupaste allvar. Och vad händer då? Han möter Jesus. Blicken på ett konstigt sätt byts ut från att söka världslig karriär till att göra det som är Guds karriär för oss människor, nämligen att tjäna honom. Att göra hans kallelse och det uppdrag som vi alla har. Och jag tror det är någonting som händer med oss allihopa. Det borde i alla fall vara så. Att när du och jag tar emot Jesus och blir på nytt födda, så byts det som var tidigare viktigt och väsentligt, det byts ut till någonting annorlunda, någonting som vi värderade högt tidigare, som kanske en ny bil, fina kläder, bra smink, till att på något sätt göra det som är på Guds hjärta. Att det inte längre handlar om den finaste bilen, utan handlar om att tänka att jag får leva tillsammans med Gud. Det handlar inte längre om att ha den bästa statusen i gänget. Utan handlar om att när vi går ut genom affären i centrum och ser tiggaren som har suttit där de sista 3 veckorna, så går vi fram och pratar med henne. Det kan man göra, alltså, det är tips. Det är det som händer med oss. Det som tidigare var viktigt, det spelar inte lika så stor roll längre. Vi har funnit någonting som är långt mer värdefullt, nämligen livet i Jesus Kristus. För då Guds liv fått strömma till oss och leva på vår insida, kommer en viktig poäng till dig som du kan gärna skriva upp mellan dina öron. Så kommer alltid Guds agenda att regera framom våra egna begär. När Guds eget pulserande liv får råda på vår insida, så kommer alltid Guds agenda, Guds plan, Guds kallelse över dig att vinna över de begär som du kämpar med. Till exempel synden som gnager så hårt. Jo, om jag kämpar så mycket med synd, jo, men du behöver komma närmare Gud då och låta dig bli ännu mer fylld av anden. För du behöver mer ande om ifall du kämpar med synd, för synd är ju bara en genväg till att, eller ett substitut från Gud. Adam och Eva visste att det bästa livet de hade var ju med Gud, men de tog en genväg för att få någonting de trodde skulle vara bättre än Gud. Som var synden, som bara blev död och elände. Fienden och frestaren kommer alltid att försöka locka tillbaka vårt fokus på det världsliga. Men du och jag som vet vad det är att vara på nytt född, vi vet att det världen har att erbjuda väger lätt mot det liv som du och jag har fått tag på från Herren. Jag hoppas att du någon gång har fått uppleva det. Annars ska vi be för dig idag. Från världen ger någonting bättre än vad Gud har. Då är det någonting som inte stämmer. Antingen med dig eller Gud. Så vi blir alltså missionala. Vi blir Guds sändebud. Vi blir Guds tjänare. Vi inser vad som är viktigt när Herrens liv får drabba oss. Det var den första. Och för det andra, för som händer är att vi blir mer angelägna om vår inre människa än den yttre. Paulus skriver ju att då har ni något att svara den som skryter med det yttre. Har ni någon träffat någon som skryter med det yttre? Han var en salig och helig skara här mitt ibland. Jag träffade en här i morse, tror jag Benjamin. Nej, skämtar bara. Jag träffar mig själv för det mest ofta hela tiden. Men det finns ingen text som jag har funnit nästan. Nu finns det någon som är nära på. Där Jesus är så radikal, så arg och så på gång som han talar om fariseernas yttre liv i Matteus 23. Och så man blir nervös när man läser den. När Jesus tar fram den stora släggan och angriper fariseerna, där han säger att ni är så måna om att polera era yttre sidor. Att allting ska se perfekt ut, att ni ber och ni har er, men era insidor är som en död grav, säger han. Och jag upplever det ibland med dig, och, eller med mig mest. Hur måna vi är att det yttre ska vara bättre än det inre. Men kära vän, det yttre leder dig till fördärve. För du kommer aldrig någonsin att kunna uppleva perfektion med det yttre. Det är bara det inre som kan leda dig till perfektion, för det kommer från Gud. Så vi behöver vara måna om att hela tiden ha fokus på att vi inte låter det yttre regera framom det inre. För en liten känsla, inte 100% säker, men en liten känsla. Att om Jesus gick här bland oss idag, så kan inte han ta allt för många selfies. Det är min känsla alltså. Men vi på något sätt har en viss förmåga ibland att vi ska visa hur perfekt allting är. Vilket jag anser och skriver om det två kapitel i min bok. Att det blir bara till katastrof både för dig och din omgivning. För du visar en värld som inte existerar till omgivningen. Och omgivningen tror att de måste leva upp till den värld som du inte lever i. Kära vän, låt vår blick och vår angelägenhet alltid vara på vår insida. Så som Paulus säger. För då har vi något att svara dem som skryter med det yttre och inte med det som finns i hjärtat. Och det kan ju hända till och med, kära vän, att när du jobbar med det inre så har det en sån där rippeleffekt att också det yttre blir bra. Jag kallar det win-win. För den på nytt födde människan så blir alltid utsidan maximalt ett resultat av vår insida. Så ett tips, jag lärt mig av Stefan, man ska ge tips till kyrkan. Har du en dålig dag, så ha en dålig dag. Och kom till kyrkan med din dåliga dag. Så får vi hjälpa dig att bära dina bördor. Igår där predikade i Ekenäs, eller på dagen fick jag meddelande av min fru att min dotter fått astmaanfall första gången sedan vi var i New York. Och det var jobbigt för mig hela dagen, och det är aldrig trevligt när ens barn är sjuk, och just den här saken har varit lite extremt jobbig för oss. Och då tänkte jag, varför ska jag bära den här bördan själv? Så jag tänkte, nu har jag 200 människor med mig. Jag stiger upp och så frågar innan jag börjar predika, kan vi nu tillsammans, och så berättar om situationen, kan vi tillsammans be för min dotter? Och så gör man det. Vad är det att dölja? Att man har kamp. Delad kamp. En lättare kamp för dig. Du blir välsignad av att andra människor bryr sig om dig. Andra människor blir välsignade av att de enligt Jakobs brev får bära dina bördor. Och livet är ju frisk idag, så det är bara seger. Så tänk på det där. Låt ditt yttre vara ett resultat av det inre som du har. För det är det som håller. Det yttre håller inte. Men det inre håller in i himlen. För det tredje. Låt vår primära drivkraft. Det som händer alltså, det blir att vår primära drivkraft inte är våra egna tillfredsställelser utan Guds kärlek från skapelse. Jag älskar den här versen för jag tycker att den lägger grunden för all kristen gärning. Vi är inte mot gärningar. Det skulle inte hända någon möte någon gång om inte vi skulle göra några gärningar. De är sega ibland också, de här gärningarna, ska jag säga dig. Men det är på något sätt mycket roligare att tjäna Gud om man upplever att motorn inom en är Guds kärlek. Det är Guds kärlek i oss som får oss att gå den andra milen och ge manteln till våra medmänniskor. Det är inte en kravlista som Jesus ger i bergspredikan, utan det är ett konkret reaktion på vad som händer med en människa som har med Jesus och med Gud att göra. Det är klart, Gud vill ju sätta och visa att lagen är ouppnåelig för människan. Men samtidigt är det sådana märkliga saker som äger rum med oss. När vi blir födda på nytt så blir det som Jesus på korset. Korsfäst, misshandlar, död och utropar: här, fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det händer någonting med oss när Guds kärlek får ta över. En kärlek som övervinner hatet, avundsjukan, splittringen och allt annat som tycks råda här mitt ibland oss. Då vår egen kraft tar slut ska vi alltid förlita oss på att Guds kraft räcker till. Även om min yttre människa bryts ner så förnyas en inre dag för dag. Och det tycker jag är fascinerande. Att det handlar inte om min fysiska kapacitet, utan det handlar om kraften i Herren. Kommer jag nu som då åter tillbaka till min broder Olof Padda, som ända till slutet drevs av en passion att sprida Guds evangelium trots att hans lungkapacitet nästan var obefintlig. Vi talar 15%. Och jag träffade honom någon gång när han kom flåsandes och stampandes upp här för backen. Jag tänkte: Karl, vad håller du på med? Och jag försökte fråga honom att är det inte dags att lugna ner sig lite? Jag tycker själv att det är snart dags för mig nämligen. Och sen så får man den här blicken som bara han kunde ge. Att jag, och han sa, jag måste sprida Guds evangelium. Och så var han ute och han gick och spred tidningar till höger och vänster och flåsade fram och tillbaka. Och på något sätt den här passionen som drev han, det var inte så att han måste göra det för han kände en kravlista från Gud. Utan det var någonting som hade hänt med honom. När Herren hade frälst honom från alkoholens misär hade han upplevt Guds frälsningskraft. Och den passionen, den kraften förde honom ända in i himmelen. Och jag minns ännu idag den sista bönestunden som vi hade tillsammans. Det är den kärleken som driver oss. En kärlek som inte handlar om vår yttre förmåga eller kapacitet, utan Guds kärlek inom oss. För det fjärde, vi får djupa vänskapliga relationer som etsas fast med Guds kärlek. Det är väl aldrig fel att ha vänner, tror jag. Och jag menar inte bara Facebook, utan jag menar sig real deal. Jag har i mitt liv förmånen att ha ganska många nära vänner. Jag tror inte att jag skulle vara i närheten att vara var jag är idag om jag inte hade nära bröder och systrar som tålmodigt och med kärlek har funnits där och trott och stöttat en genom livets alla möjliga passager. För mig uppenbarades dessa djupa relationer i samband med på nytt födelsen. Jag hade nog haft viktiga vänner tidigare, men innan jag blev frälst så var dessa relationer ganska ytliga. Man skulle nästan prestera inför varann och se vem som spände mest. Och jag förlorade alltid. Men när jag mötte Jesus så märkte jag att de här vännerna jag då sedan fick, de var djupare. de till synes verkar mera äkta. Det var människor som var uppoffrande för en, som osjälviskt ställde upp för en, hejade på en och ville ens bästa hela tiden. Det var relationer där man kunde tala om sina svåraste stunder, sina jobbigaste synder och kamper utan att bemötas av något annat än tro och nåd. Min dröm är att varenda människa i den här församlingen ska ha minst en sån relation. Den dröm jag har, man måste få drömma. Där vi alla ska ha en människa som vi vet att det här är en som alltid finns där. Här är en som alltid ställer upp och finns till för mig. Jag tänker på David och Jonathan i Gamla testamentet. Såna vänner, orubbliga. Oväntade i det fallet var ändå Sauls son. Saul som ville döda David. Tänk på vilken glädje vi har. Vi får odla djupa och sanna relationer. Och vi heter ju relationsbaserad församling. Jag ska accelerera igång med sidan med de sista punkterna också. Nummer 5. Vi blir den människa som Gud tänkte på då han skapade oss. En av de viktigaste erfarenheterna jag varit med om i mitt lilla liv var då jag efter att vara kristen knappt ett år besökte en anonym broder Tommy i församlingen. Och direkt jag kom till honom såg han på mig med en så kallad profetisk blick och frågade om jag led av människofruktan. Vilket då jag gjorde, jag berättade det någon gång förr. Och han, som han är, fram med en stol och nu ska man be en halv sekund senare. Och så bad han för mig. Och någonting av det värsta jag visste tidigare, det var att stå inför människor. Jag led av enorm människofruktan och rädsla att jag knappt kunde se mig själv i spegeln. Men efter fick förbön och upplevde ingenting. Det är så ibland med de bästa bönerna. Så dagen efter så får jag bara en sån passion och längtan att nu ska vi starta en bönegrupp i skolan. Vilket jag gör. En månad senare så får jag för mig, nu vill jag vittna om min frälsning som jag hade varit med om ett år tidigare. Så jag ställer mig upp inför 400 personer och berättar om vad Jesus hade gjort i mig. En månad efter det så predikar jag för första gången. Och här står man ännu idag. Jag menar, jag tror ibland när Gud får röra vid oss så kommer vi att bli det som han har tänkt att vi ska vara. Inte som människor har format oss till. Inte det vi har tänkt om oss själva. Inte det vi har anklagat oss med. Utan det som Gud vill med oss äger rum. Där hans ande får komma över oss. Och föra oss närmare hans ursprungstanke. Jag tror att om vi kommer till Gud så kommer anden att korrigera vissa saker. Så det blir närmare det som han har tänkt oss. Lite som Petrus som ville mycket. Men han föll ganska många gånger innan han fick uppleva dopet i den helige ande. Efter han fick uppleva dopet i den helige ande blev han inte fullkomlig, vilket vi ser i Galaterbrevet. Han blev ingen perfekt människa, men han fick en tro och en frimodighet som höll honom ända in till martyrdöden cirka 30 år senare. Det som händer när Guds ande kommer över oss, då blir vi det som Gud har tänkt att vi ska vara. Så du som tycker illa om dig själv och anklagar dig själv och så vidare, ta ett möte med Gud så du får höra hans profetiska röst talas till dig. För det finns så mycket lögner, så mycket falskhet i den här världen så vi behöver byta ut så vi tydligare hör vad Gud säger om oss. Och min känsla är att det Gud säger om oss, det är viktigare än vad människor tycker. Och därför borde det vara viktigare att vi hör vad Guds ande vill säga oss. Kom med på bönemöte på tisdagar. Fina böner där vi ibland profeterar och har oss tillsammans. Där vi kan höra tillsammans Guds röst över våra liv. Det är min övertygelse att möten med Gud, än en gång vill jag säga det, för oss närmare att bli det som man har tänkt med oss. För det sjätte, vi behöver inte längre ha ångest över vad vi har varit med om. Utan Gud kommer att använda det till och med för att förhärliga sig själv. Han tillräknade inte människors överträdelser och han anförtrott oss försoningens ord. Intressant detalj är när Paulus predikar och vittnar om sitt liv så relaterar han överraskande ofta till berättelser, stunder som han var med om innan han blev kristen. Han berättar om hur han förföljde församlingen. Han ville utrota våra kvinnor och barn och slänga dem i fängelse. Varför får han upp de här sakerna? Det var en del av hans mörka historia. Jag tror att han gjorde det för att han ville visa vad Gud kunde göra. Till och med genom en syndare som honom. Därför ska du inte bara vara så nervös över saker och jobbigheter som du varit med om. För Gud har alltid sista ordet. Han kan ta dig. Han kan ta din historia. Han kan vända den och säga, jag har sista ordet. Jag säger punkt, jag säger utropstecken och säger upphöjt till två. Och det finns ett gott slut över varenda människas liv som vänder sig till Gud. Och därför så behöver vi inte alltid fundera så mycket på vår historia har varit då vi har en så enormt positiv framtid. Det som har varit, det är på korset. När vi tittar bakåt, vad ser vi? Jo, vi ser korset. Vi ser Jesus triumf på korset. När vi tittar framåt ser vi himlen och härligheten, gemenskapen med Gud. Så det är seger framåt och det är seger bakåt. Vi går in i evigheten mot Herren. Vi ser bakåt, ja, Jesus har betalat priset för mig. Amen. Vi sa det här själv. Så Gud har en märklig förmåga att vända det negativa till härlighetens budskap. Härlighetens berättelse, vittnesbörd. Du bara tänka på korset. Många av oss, inte jag, bär kors som en symbol för hoppet, livet. Men det är en ganska grotesk symbol. En avrättningsform. Det är som att man ska gå omkring med en giljotin eller en AK-47. Men Gud har vänt det mörkaste, det mest brutala avrättningsmetoden till att bli en symbol för hans triumf och hans seger. Så Gud har en förmåga och Gud kommer att använda, trots att din historia må ha varit mörk och kantad av elände, så kommer han att vända den till hans seger, hans triumf och hans glädje för att ära han själv. Gud vill ju naturligtvis inte att vi ska lida. Men Gud kan i sin allsmakt vända det svåra till något positivt. Det fienden önskade som sin seger, det tar Gud och gör en oändligt större seger för han själv. Så du kanske som jag har gått igenom svårigheter som depressioner och ångestar. Och så får vi möta Gud. Och så blir det ett vittnesbörd för Guds nåd och härlighet. När vi säger en gång så var det så mörkt med mig, men Gud fick röra vid mig och det är inte längre mörkt. Då vänder ju Gud den här mörka historien till hans triumf. Och det är det Gud kan göra med oss alla. Och till sist, tack för att ni orkar lyssna så här länge. Vi blir ljus i en mörk värld och blir till välsignelse för den. Det står att vi är sändebud för Kristus. Och så är det typiskt Paulus. Och Gud vädjar genom oss. Och det sista jag vill säga, att oavsett din bakgrund eller hur ditt liv ser ut idag, så kan Gud ta dig och göra dig till stor välsignelse för den ort där du finns just nu. Jag har sett med lite tårar i ögonen, så jag har sett och hört på den här Hassan i Åbo. När de intervjuade honom, han slängt sig framför den här terroristen som skulle döda folk. Och han hoppade ut, han sa det, jag kan ju inte se på när en kvinna blir ihjälslagen. Jag måste göra någonting, sa de när de intervjuade honom. Och sen, varför gör folk sånt? Jag tror att folk gör så oftare i alla fall. De lever tillsammans med Gud. Vi kan inte bara stå stilla och se omkring oss i en mörk värld. Utan vår inre längtan det blir, Herre, låt oss tända ett ljus. Så att du får lysa. För vi tror, som vi alltid säger här i kyrkan, att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. I dag på lovsångsteamet ska jag avsluta vår samling här riktigt just. Men jag ska också vilja be med er. Vi kan ställa oss på fötterna så får vi lite cirkulation i värmen. Herre Jesus, jag vill idag, Gud, be för de människor som känner att det är livet från dig, det är non-existent, alltså det existerar inte på min insida. Jag skulle så gärna vilja leva tillsammans med dig, Gud. Jag skulle så gärna vilja drivas av din kärlek. glömma mitt förflutna och bara blicka fram mot en ljus framtid. Med så mycket besvär, så mycket jobbigheter och så mycket sår på min insida att jag inte vet varken ut eller in. Och jag ber för de människor den här kvällen, den här dagen här, att du ska möta dem med din heliga ande. För du har alltid hopp, du har alltid tro och du har alltid en fin plan för varenda människa. Jag tackar dig Gud Herre att du bara rör människor till dig just nu Herre. Du helar sår Herre. Du gör någonting Herre. Du gör mirakler Herre. Du gör någonting i vissa människor. Jag bara känner det så tydligt i min ande för tillfället. Du gör någonting Jesus. Du väcker någonting till liv som har varit dött så länge. Jag ber dig Jesus Herre. Dra oss närmare dig Herre. För det är bara hos dig som det eviga livet, ditt ljus existerar. Jag tackar dig Gud Herre att du idag vill förvandla någon människas liv. Du vill kanske till och med föda någon på nytt. Så att vi idag ska kunna leva tillsammans med dig. Vi gör en enkel inbjudan idag bara. Om du känner att du skulle vilja få tag på mer liv från Gud. Så kommer du ut fram och så bara under den här lovsången som vi har tillsammans. Så ber vi för dig. Vi har förebedjare och vi har äldste och alla ledare här som är med och ber för dig. Så ska du bara få mer av Guds liv över ditt liv. Och känner du bara på något sätt att det här talar till dig på något sätt, så bara kom fram hit så vi bara får välsigna dig. Så lovprisar vi Herren tillsammans under en lovsång. Herren välsigna oss alla.